Du lyssnar på Mat, en krigisk historia av Folke Szymanski, uppläst av mig, Otto Milde, utgiven som ljudbok på Leopard förlag. I denna ljudboksversion är referenser inte inlästa. För källor hänvisar vi till den tryckta upplagan. Man hade snart inte tid mera att tänka på kriget ute på slagfälten. Hungern satte sin prägel överallt i Tyskland. Man stod i kö, ofta förgäves. Många gånger kunde man knappt upprätthålla sig. I skolan satt man slö och trött, somnade ibland ifrån lektionen. Övertrött av köståendet. Ibland bara fått 50 gram så kallat smör efter att ha stått ett par tre timmar. Många, många gånger stått förgäves efter ett kilo potatis och bröd. Hur ofta hade vi inte ätit en kålrotsskiva istället för smörgås? Och det smakade, bara man fick något i magen. Några arbetskamrater av far och han själv åkte ibland ut för att hamstra säd. Gendarmerna var överallt. En gång höll de på att bli tagna. De kastade den lilla säcken i gropen, låtsades som ingenting. Det här är det personliga upphovet till att jag fick lust att skriva denna bok. Det är ett citat ur min mors berättelse om första världskriget då hon var 16 år gammal och bodde i Berlin. Min tanke är att skildra en ganska bortglömd del av kriget, nämligen hur människor som drabbades hanterade matläget. De få rader min mor skrivit ner på knagglig svenska innehåller mycket. Hur mat blir viktigare än framgångar på slagfältet, vilka följdverkningar hunger kan få för ens hälsa och hur den kan driva en till brottsliga handlingar. Som den tyske dramatikern Bertolt Brecht skrev: Erst kommst das Fressen, dann die Moral. Först kommer krubbet, sedan moralen. Därefter går jag vidare till andra världskriget och till frågan hur beslutsfattarna försökte lösa matfrågan då. Hur mycket lärde man sig av det första världskriget? Hur hade scenariot förändrats? Och slutligen, kan vi lära oss något av historien idag? Jag har valt att sätta tidsgränsen vid mitten av 50-talet. Det finns en historia på bokens tema efteråt som jag behandlar i slutkapitlet. Idag ser vi på matsituationen under de krig vi berörts av och dess följeslagare, det vill säga de otaliga ransoneringskupongerna och surrogaten, med en nypa nostalgi. Vi får på bekvämt historiskt avstånd smaka på cikoriakaffe eller fältkökens soppor i museala arrangemang, där man har ambitionen att återskapa krigsårens umbäranden. På kort tid har jag själv avverkat krigsmenyer på Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg och på Militärhistoriska museet i Wien, i båda fallen under angenäma former. I ett krigsmuseum i norra England har jag köpt gamla ransoneringskort i faksimil från 40-talet. Vad som sällan brukar nämnas under nostalgitripperna är de ruskiga berättelserna om hur människor blev kannibaler under Leningrads belägring 1941-1944. Eller de talrika svältepidemierna långt borta i Asien under andra världskriget då gamarna flockades kring hopar av svältoffer i Bengalen. Eller att fattiga bönder i den kinesiska provinsen Henan tvingades sälja sina fruar för att familjen inte skulle dö av svält. Eller att minst 400 000 tyskar dog av svält under första världskriget. Under andra världskriget kunde de ansvariga, till skillnad från i det första, visa prov på beundransvärd snabbhet och beslutsamhet. Våra miljökämpar kan i detta se ett bjudande exempel, nu när klimatkrisen alltmer förvärras genom nationella eller kommersiella egenintressen och en exempellös tröghet i ett världssamhälle utan världssamvete. Vad de idoga historikerna av facket förtjänstfullt framlägger om de båda världskrigen är nationellt eller lokalt avgränsat, som hungerdemonstrationerna i Sverige 1917 eller massvälten i Nederländerna 1944. Eller så kan det handla om de så kallade krigsseglarna.